Varmt välkomna ska ni vara till 150 kilo podcast 62 avsnitt. Vi spelar in precis som förra veckan i TV4-huset på Gärdet.
Det gör vi. Solen glänser mig speglandes mot Försäkringskassans byggnad på andra sidan gatan. Det känns som att vi borde ju ta över Försäkringskassan. Så känns det som att säga if mot Försäkringskassan.
Tack Försäkringskassan, det är inte lika sexigt.
Det låter inte alls lika sexigt. Nej. Vi släpper det.
Men vi som ska ta över Försäkringskassan är i alla fall jag, Joakim Falk, och min trogna vapendragare Magnus Sigler.
Yeah. Ja, shit alltså, vi har fått ett mejl.
Ja, precis, vi har fått ett anonymt mejl. Det är någon som, jag tror att det måste ju vara en lyssnare. Men det är någon mejladress som är så här ninja.ninja@ ja, vi kanske inte ska säga hela mejladressen så att den personen blir nerbombad.
Men det verkar vara en extremt trogen lyssnare med tanke på innehållet.
Precis, vi har fått, jag känner ju igen det här. Vi har fått en bingobricka.
Ja.
Jag känner igen det här för att jag är ju ett stort fan av Alex och Sigges podcast. Och jag vet att de fick en sån här bingobricka tidigt i sin i deras poddbegynnelse.
Mm-hmm.
Det är alltså 5 gånger 5 rutor, alltså 25 rutor där innehållet är... Ja, på varje ruta så är det någonting som vi då brukar eller har för vana att ta upp i den här podcasten. Så det ramar ju in innehållet i podden på ett bra sätt. Det handlar om så här... Ja, tydligen så säger vi väldigt ofta... Det här har vi pratat om förut.
Ja.
Och vi pratar, och sen så nästa ruta var Jockes pappa. Och vår vän Alex Mangladesh finns med. Din favorit primtal har vi ju också. Men vi har väl lagt ut den här förhoppningsvis innan det här avsnittet släpps på Instagram eller något. Så att ni kan ju spela bingo med oss idag om ni vill.
Ja, och vinna den då?
Ja, alltså om någon lyckas få bingo så kommer ju alla få det. För grejen är ju att en bingobricka ska man ju slumpmässigt... Alltså, för ja, det funkar ju inte bara att ha en bingobricka för alla spelare.
Det är ju så jävligt sant. Jag var faktiskt på en väldigt intressant föreläsning som användes av det här formatet. Där alla gjorde varsin bingobricka själv. Där man skulle skriva in en massa så här buzzwords. Sånt som liksom... Det pratas väldigt ofta om inom den här branschen liksom, så här att, och hela grejen var att de skulle försöka undvika att använda så mycket floskler som möjligt, utan faktiskt bara cut the crap och prata riktigt.
Ja, precis.
Vilket var jävligt nice, för då fick man ju verkligen skriva in såna här klassiska ord liksom, och som folk använder. Och det roliga var att jag vann faktiskt den tävlingen och blev lovad ett samarbete med det här för typ så här 2 år sedan. Så jag har fortfarande inte fått det samarbetet.
Vad var det de skulle samarbeta inom?
Alltså det var ett ljussättarkollektiv som gör jävligt coola ljusshower. Det var när jag höll på med regi. Så var det det här. De blev skitstora och är jättekreddade. Sutoda heter de.
Mm-hmm.
Som... Så ni som känner någon Sutoda, ger dem en liten släp för att de inte har fullföljt deras löfte.
Du kanske inte borde ge dem reklam här då?
Nej. Nej. Nej, men så att det, ja, men det är ett kul koncept. Men nu blev det ju lite så att vi gav er den här bingobrickan. Så att, ja, som du säger, det är ju mer en rolig grej. Tänk om vi faktiskt skulle använda var och varenda fras eller innehåll i den här...
Under det här avsnittet.
Ja.
Ja, men det är ett roligt experiment, det kan vi ju göra.
Ja.
Men någonting som jag tänker på är att dels vad det här är för någonting.
Ja.
Det är ju en bra markör för att visa att vi håller oss till ungefär samma ramar.
Ja, alltså, det kanske
också talar för att vi inte utvecklas och inte pratar om så mycket olika saker som vi faktiskt tror att vi gör.
Ja.
Men jag tycker också att det ramar in podcasten ganska bra i vad vi faktiskt pratar om. Ja, jag ser här att det finns en ruta vi inte kommer kunna fylla i idag.
Ja.
Någon är bakis.
Men det har väl inte varit på jävligt länge, måste jag ändå säga.
Nej, det här måste ju vara någon som har lyssnat på alla avsnitt.
Ja.
Vi valde väl någonstans där i runt avsnitt 26. Ja. Där vi ska ju skita i att vara bakis när vi spelar in, för det blir inte lika bra.
Nej.
Men någonting som jag tycker ändå är kul med det här är att det finns ju två sätt att då, alltså om man på riktigt ska spela 150 kilo bingo.
Ja.
så finns det ju två sätt att göra det på.
Ja.
Antingen så då man tar samma bingobricka,
ja,
med en kompis då,
ja,
och sen så tar man två olika avsnitt.
Ja, just det.
Man tar varsitt avsnitt och så ser man vem som får bingo först.
Ja, just det.
Så då kan man ju lyssna var för sig,
ja.
Eller så lyssnar man tillsammans. Och då får man själv då sitta i något Photoshop eller Paint eller något och klippa och klistra de här rutorna slumpmässigt, så att man då har olika bingobrickor och sitter och prickar av och ser vem då som får. Då blir det lite mer av en sällskapsgren,
ja, just det,
än om man ska sitta med varsitt par hörlurar i olika avsnitt.
Exakt. Ja, men alltså jag har otroligt svårt att se att vi kommer täcka allt det här under det här avsnittet. Men det är väl det som är utmaning, helt enkelt. Att vi ska försöka vara så om vi nu skulle täcka in allt det här, så skulle det bli ganska monoton 150 kilo. Alltså det är så här, det är exakt det vi alltid har pratat om, komprimerat till ett avsnitt.
Ja, men jag tänker ju att vi kanske ska... Men, eller ja, framförallt så här, om vi bara kör... Vi kör våra segment och det som vi har tänkt prata om som vanligt, ja, idag. Men sen så... Det kanske blir ett väldigt krystat avslutningssegment ifall vi har massa rutor kvar,
ja,
som vi ska då få in i ett enda...
Ja. Men du sitter alltså laddad här med penna och papper och ska alltså hänga med i vårat snack här, så
i 150 kilo bingo, ja. Jag tänker ju att om vi får ett bingo, så kommer jag ju skrika det. Vi kanske tänker också att varje gång i klippningen sen, ja, varje gång något av det här nämns, så lägger jag in någon signal som låter typ så här.
Nice.
Bra.
Men då... Det där var en jävligt bra signal, för jag har ingen aning om vad du kommer klippa in för ljud efterhand. Du har din konstnärliga frihet.
Precis.
Har vi sagt någonting än så länge?
Ja, det har vi väl, tror jag. Nej, kanske vi inte har. Jo, men att jag nämnde de här sakerna då när jag pratade om dem.
Okay.
Men jag tänker att vi nollställer inför nästa segment, så kör vi igång 150 kilo bingo och det här avsnittet.
Läget då, Jocke?
Den klassiska frågan. Det kanske skulle vara en av rutorna egentligen på bingobrädet.
Jag kommer bli så jäkla nojig av allt jag pratar om under det här avsnittet, bara för att jag kommer tänka på huruvida det jag säger liksom korresponderar med det vi med bingobrickan. Men hur är läget, Jocke?
Jo, men det är bra. Jag har varit förkyld och jävlig de senaste dagarna. Det har inte alls varit så trevligt.
Mm.
Men jag har ändå varit på jobbet och så här, för att jag har varit tvungen att tjäna pengar. Jag är ju en slav under det. Men det har ju varit mycket, ja, det är ju mycket som känslor efter valet.
Mm.
Och det är mycket som är så här, ja, vi pratade väl om det förut, förra avsnittet, där fick vi kryssa en. Att, ja, men just det här med att möta SD och att det kanske är viktigare att föra debatten eller ta debatten än att vända ryggen till. Och jag respekterar ju, precis som du sa också, att vi respekterar ju folk som gör det och att vi också har gjort det.
Mm.
Men man kan ju se också att de är större än någonsin och att det har ju inte hjälpt, tyvärr. Mm. Och då får man ju se, ja, men där är det någonstans, där får man ju se vad kan man göra annorlunda, och då är det väl att ta debatten som är det enda sättet att gå och lyfta de här frågorna.
Ja, alltså jag känner att det... På något sätt blev jag... Alltså så här, det är klart att jag blev ledsen över resultatet. Men så här, jag blir mer ledsen för alla som blir så jävla ledsna över det. Alltså så här, som bara... För det, eller min känsla är att alla plötsligt blivit så himla passiva åskådare utav det här. Och det jag hoppas att det här egentligen gör är... Som vi pratade om förra veckan, att det ska liksom bara få ett uppvaknande i att man måste möta folk liksom, och att man måste ta den debatten. Men någonting jag kände var gött var att jag kunde faktiskt känna att det vi pratade om förra veckan verkligen har fått en sån Eller folk har verkligen hajat lite det tänket. Mm. Nu säger jag inte att det är på grund av oss, men att jag har sett
tack
mycket...
vare, borde det väl vara.
Ja, jo. Utan jag har sett mycket av det tänket liksom, i sociala medier. Att folk har faktiskt uttryckt att det behövs. Liksom. Och det känns så här, jag tror inte... Alltså hade vi inte fått det här resultatet, då hade vi nog fortsatt på det spåret som vi har varit på. Att bara... tjata och liksom kranka ner på att folk är så dåliga som tänker så här, utan jag tror att det är ett gyllene tillfälle att faktiskt tänka till och se vad situationen beror på och ta itu med den.
Ja, men verkligen, och jag tänker att det här var ju någonting som verkligen togs upp i SVT-debatt när de satt och diskuterade eller debatterade efter valet då, och det var då Sverigedemokrater mot andra som då hade, och vissa sidor av det, ville ta debatten precis som du och jag och förespråkade den sidan, medan andra pratade om sin rätt att unfrienda folk och sådär på sina privata Facebook-sidor och sånt. Men det kan jag också respektera att man gör. Och precis som det de sa där var att även de som var för den unfriend ta avstånd från Sverigedemokrater. Även de sa ju det att jag är inte rädd att ta debatten, men jag måste ha rätt till att ta avstånd från de människorna med de här åsikterna där jag har mitt sociala nätverk, där jag sprider saker om mig själv som jag vill att bara mina närmaste ska ta del av. Då vill inte jag ha de här människorna i min närhet. Och det kan jag verkligen respektera, medan jag ändå känner att man måste kanske, för att kunna ändra någons åsikt eller ändra någons inställning till en viss fråga, så måste man diskutera och bemöta den. Men den som vann den här debatten, eller det, alltså, någon som jag egentligen aldrig haft någon större respekt för, är ju Björn Ranelid. Men han satt,
vad hade med i den här debatten?
Ja, han satt ju där. Och han var ju kung av debatten. Men det finns ju ingen som tar sig själv på så stort allvar som han.
Ja.
Och jag älskar ju honom för att han gör det.
Ja.
Han sitter ju där och hävdar att han träffar fler människor än någon annan i Sverige på ett år. Han sitter där och säger att jag träffar 200 miljoner människor om året, och jag debatterar med fler sverigedemokrater än någon annan partiledare i Sverige, och jag vet att ingen sverigedemokrat kan vinna över mig i en debatt. Och jag älskar ju honom för det här. Jag sitter ju där och ser att han tror så mycket om sig själv att han blir en fader för hela det här att bemöta konflikten på något sätt. Och jag, som sagt, jag älskar ju honom för det.
Ja, men alltså, det finns ju inte ett uns, alltså han har ju ingenstans en vilja att vara dum eller vilja någon illa på något sätt, utan han har bara en så sjuk världsuppfattning på något sätt. Så
ja.
Han befinner sig i det här centrumet. Men det finns så mycket kärlek som bara uttrycks på ett så extremt konstigt sätt. Jag älskar honom. Och så är han så jävla fint brun spretad, så att det finns inte. Så, han är väldigt fin i mina ögon. Men Björn Ranelid, jag tänkte på, eller jag hörde någonting om att han menade på att hans, det var någon debattartikel, eller det var något öppet brev eller någonting.
Han har ju skrivit ett öppet brev till, vem var det? Till, det här får vi söka upp.
Det var till Expressen, va?
Han skrev så jävla fint. Den vackraste formeln inom algebra, geometri och trigonometri väljs alltid framför den omständliga och fula.
När jag undervisade i filosofi i 12 år talade jag ofta om etik, estetik och matematik. Under lektioner i kunskapsteori och logik. Dessa sfärer kan på ett ytligt plan tyckas vara väsensskilda från litteraturen och ordet. Men bortom den enfaldiga, okunniga betraktelsen är släktskapen mellan de nämnda ämnena uppenbara. Ett år undervisade jag i matematik, och då förvandlade jag abstraktionen till konkretition.
I dagens svenska litteraturkritik och belysning av böcker och ordkonst råder nästan en matematisk förutsägbarhet. Formen av olika slags härskar bland skribenter och kultursidor, även i etiken från... Alltså, jag orkar inte.
Det här är alltså live från... Live. Men det här är alltså direkt från... Det här Björn Ranelids öppna brev till Expressen.
Mm, ja, men exakt. Och han har alltså fått för sig att det här är det mest spridda öppna brevet inom historien. Vilket är helt sjukt att han ens tror det. Men jag kan ändå förstå det här. Han har ju fått extremt mycket reaktioner och, från
ja,
det. Liksom.
Ja, men det är ju något speciellt med när han... när man blir så uppfylld av sig själv som han är på ett så ändå, han är ju det på ändå ett något form av sunt sätt, så blir det så härligt för att han, ja, men han blir den här upphöjda bilden av och förkämpen för det som vi har pratat om, att möta debatten och ta ställningen där den ska tas liksom.
Ja, men sen så hamnar han ju bara i väldigt konstiga... Alltså han får ju... Det är ju väldigt udda när han dyker upp i rutan. Eller det är ju aldrig... Alltså det är ju aldrig en normal kontext. Alltså antingen är det i hans trädgård eller så är det i, liksom, på Melodifestivalen. Eller så är det liksom något sånt här. Alltså han kan ju inte sättas in i... Alltså jag kan ju inte sitta mitt emot honom på en tunnelbana och bara... Alltså så här...
Den och inte kommentera det.
Ja, men den situationen finns liksom inte.
Ja, men åker Björn Ranelid tunnelbana? Nej. Han känns väl väldigt mycket som en Uber-taxi-människa.
Ja, säkert. Alltså, ja, men det är så mycket så här... Eller det är häst och vagn, typ. Alltså, det, ja. Det är så himla konstigt bara. Liksom.
Ja, han åker ju inte tunnelbana.
Nej, nej. ja, men det finns väl ändå... Alltså, så här, jag tror att om Björn Ranelid hade haft ett land som Bangladesh...
jag älskar, nu är det du som har så här byggt upp för dig själv att det här är en riktig nation. Har ni politiska demokratiska val?
Nej.
Nej.
Det är en diktatur. Eller det är ett tsar-envälde. Jag kan ändå se så här. Alltså det hade varit en extremt fin. Ett väldigt fint land på något sätt. Jag kan liksom uppskatta bilden av att han ja, men tänk dig bara språket som hade talats i hans land. Eller tänk om alla hade pratat som Björn Ranelid. Alltså, det hade varit så jävla...
Alla hade haft den otroliga retoriken att föra ett samtal och en diskussion om livets storhet
och abstraktion
i form av geometri och symbios av andra. Ja, jag kan inte ens härma honom. Ja, de skrattar över vignett. Kan vi ju kryssa där.
Du har ju smattrat rejält på Twitter och sociala medier i natt och idag. Vad är det som har hänt, Jocke?
Ja, vi har ju vår vän Alex, som det står här i bingobrickan att vi ska säga. Nej, men Alexander Vasilius musikvideo som jag regisserade och pratade om förra veckan har ju släppts idag, eller i natt.
Ja.
Och den har ju delats av våra vänner och sådär. Och det känns ju väldigt kul att den blir så uppskattad och att folk gillar den.
Ja.
Men vi har ju liksom min svär då på Instagram, eller det jag kände när jag tittade igenom det, var ju att vi på något sätt likt ett gäng unga vänsterpartister några dagar före valet så här, har affischerat hela sociala mediestaden som vi som medborgare lever i då.
Känner du att det har varit lite så här snuskigt?
Eller? Ja, alltså, ja, men det är ju något speciellt med just affischering så där. Jag har ju äcklats lite av mig själv när man har gjort så här countdowns på Instagram och sådär. Och det känns ju... Ja, jag vet inte. Men nu har vi i alla fall släppt den, så nu är ju det ur världen.
Ja.
Men när jag skulle formulera det här för mig själv, att så här... Ja, när jag skrev om det här för podden att vi har släppt det, så började jag tänka just i banor av att vi faktiskt lever i någon form av sociala mediestad.
Ja.
Där har vi ju de här olika plattformarna då. Så här Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest. Mm. Allt möjligt, Snapchat och sådär.
Mm.
Alla de här olika sociala medierna skulle man ju kunna på något sätt se som stadsdelar.
Ja.
I den stora sociala mediestaden.
Ja, just det.
Till exempel då började jag tänka att så här, på Twitter så är det lite för de så här debattsugna, bekräftelsesökande hipstersna.
Ja.
Ja, men det är mediafolk som man måste ha en åsikt på Twitter.
Ja.
Det är hela Twitters syfte.
Ja.
Förutom att kändisar typ ska kunna bli följda av sina fans.
Ja.
Men annars så är det väldigt mycket ett debattforum.
Mm.
Och då tänkte jag att så här, det är ju de här, ja, men mediemänniskorna och de som vill ta stor plats i den här staden och de som sticker ut mest.
Mm.
Och om man då ska likna det med Stockholm till exempel, så är väl den stadsdelen Södermalm.
Ja,
medans Instagram är lite mer enkelt och ytligt och alla tar selfies och allt är så härligt och man tar bild på en frukost eller en lunch man äter med någon och,
ja,
och alla håller med varandra.
Ja,
lite som det är på Stureplan, tänker jag.
Ja.
Så då började jag tänka, vad har vi mer för, alltså det är inte en färdig tanke så, jag tänkte på det här i morse.
Mm.
Men vad har vi mer för sociala mediestadsdelar? Mm. Vart samlas människorna? Är Facebook en egen stadsdel eller är Facebook själva staden där alla de här olika sociala medierna samlas? Där du tar in Twitter, du tar in Instagram och du liksom buntar ihop alla de här olika Pinterest-pointsen,
ja, just det,
i en stad. Så att Facebook blir den stora plattformen och de andra små är bara ingrodda i det här.
Ja.
Eller är Facebook en egen stadsdel där,
mm,
som kanske är, jag vet inte, lite mer som Kungsholmen.
Men inte Facebook kanske liksom tunnelbanan då? Alltså, oh, det är platsen där alla förr eller senare, eller alla som inte
är Björn Ranelid,
ja, möts liksom, och där reklamen bara liksom kastas i ansiktet på dig och,
oh,
där du lyssnar på musiken på vägen liksom, och du tar dig igenom för att ta dig till eventet, eller nu desperat letar jag efter så många liknelser som möjligt, men lite den här grundinfrastrukturen på något sätt.
Mm. Jo, men precis, men det var, ja, det är väl någon form av sanning i det, eftersom att Facebook på något sätt ändå satte grunden för den riktigt breda sociala mediestaden.
Mm. Mm.
Den är ju fundamentet av det, och alla de här olika stadsdelarna då i de andra knyts till det här.
Mm.
Men vilken stadsdel i det här skulle du säga du tillhör? Nu har ju du raderat de stora apparna på din mobil.
Men den appen jag använder, sociala medieappen som jag använder mest, eller som jag konsumerar mest nu, i alla fall Twitter.
Mm.
Men jag är ju inte särskilt aktiv liksom så. Men det känns som att det är bara en mognadsprocess för mig liksom, att jag kommer så småningom börja använda det mer och mer på det sättet som jag känner att jag vill kunna använda det.
Om vi ska prata om det vi kommer jobba med, typ så här, om tv-branschen eller då reklambranschen,
mm,
eller vad du nu tar, mm, vägen.
Mm.
Jag tycker ju ändå att du är ju en reklamare.
Ja.
Vart vill du att de sociala medierna då i den meningen, eller hur kommer du föra din då tunnelbana, om vi då ska se Facebook som tunnelbanan, hur ska den bindas ihop med ditt arbetsliv eller ditt liv i stort liksom i den här staden?
Ja, jag vet inte helt vad du vill komma med frågan, men jag tror att, eller så som jag ändå lite som nämnde förra veckan, är väl att jag vill ju egentligen inte att det ska finnas de här segmenteringarna människor emellan. Och, att jag hoppas ju att den här face down-kulturen som bara är så permanent insatt i människor att bara stirra på telefonerna hela tiden, att det ska integreras mer i ett mer äldre sätt att kommunicera med varandra. Att, ja, men jag vill ju ändå kunna häva fram liksom den verkliga kommunikationen igen. Liksom, att så här, någonting som går i den riktningen är ju så här, ett underlättande av exempelvis videokonversationer, om man nu skulle behöva vara på ett annat ställe utan att, alltså behöva kommunicera utan att kunna vara på samma ställe. Men jag har ju bara mer och mer känt avsmak för att sitta fast vid en skärm liksom. Så jag vill ju, det jag vill ju är att det ska integreras mer i stan, så att staden faktiskt blir
den sociala mediestaden som vi pratar om,
ja,
metaforiskt här.
Exakt.
Så du vill utveckla de sociala medierna till hårdvara istället för mjukvara.
Ja.
Som ska interageras i vår vardag.
Ja.
Rimmat är det där?
Det kanske du gjorde. Vårt Hyper Island-projekt här. Nej, men vi sitter här på TV4 och vi har börjat mer och mer jobba kring, ja, men vi vill göra någonting speciellt varje dag bara för att det inte ska kännas som en så här rutin att komma in i liksom, så här. Så att vi har gjort ganska mycket flummiga saker som jag tror att TV4 själva skulle vara ganska chockade över att de betalar pengar för att vi gör, typ som att så här, spela dance karaoke liksom, för att få upp energin och ja, skulle någon komma in i det här rummet medan vi håller på, så ja, det skulle vara ganska obehagligt. Och framförallt med tanke på vad vi gjorde idag, vi bestämde oss för att bli hypnotiserade allihopa.
Okej.
Så vi, ja, men det var grej, hur det dök upp var att vi brainstormade kring så här, TV4s framtid hit och dit, och så
en
idé var hypnos-tv, bara det, galen idé liksom.
Man så skickar hem de här signalerna till tant Agda som sitter där i sin stuga och bara: ja, jag ser bara svarta och vita mönster på tvn! Vad är det här? Ja, det kanske är det som är Myrornas krig.
Va?
Nej, men alltså, du vet när det flimrar, när man inte har någon signal på tv, ja, då är det svarta och vita mönster.
Masshypnos av befolkningen.
Ja, precis. Det kanske är det som de skickar ut från Kaknäs bara för att så här, det finns
stanna framför skärmen.
Det finns ett meddelande i Myrornas krig.
Men när fan såg du myror på skärmen senast?
Jag vet inte.
Det är 90-tals fenomen.
Okej då. Men jag tänker att tant Agda är ju ytterst upprörd. Ja. Att på hennes tjock-tv så är det fortfarande Myrornas krig.
Ja, för att hon har liksom på något sätt inte fått det här digitala marknätet.
Klart hon inte har.
Nej. För att det här, ja, men exakt, det är därför hon bara får myror hela tiden, för att hon fortfarande är på parabol typ. Men ja, nej, men så vi fick för oss i alla fall sätta på ett sånt här halvtimmas hypnos röst liksom grej där man går ner för trapporna och,
det var inte liksom, sån här någon som smackar i en mic.
Ja, men typ, eller liksom det var väl någon amerikan som satt och mådde bra över att han har makten att hypnotisera människor. Men det var ganska spännande, för att jag menar, jag har ju ändå hållit på med hypnos på ett eller annat sätt förut.
What?
Ja, men jag är ju väldigt inspirerad av Darren Brown. Han har i mitt huvud i alla fall avdramatiserat väldigt mycket det här med hypnos. För det finns ju en väldigt så här illusion kring vad hypnos är. Att man liksom förlorar självkontrollen och man börja göra saker som man aldrig skulle göra i annat fall, och så här, få tillgång till saker som, ja, men som inte finns där liksom. Och det är alltså hypnos, bara för att göra det lite klart för folk, är att det är ju egentligen bara ett väldigt avslappnat tillstånd som man är i, där man kan öppna liksom spärrar i huvudet. Det är lite som så här, alkohol i princip, att man lättar på blockader i huvudet på ett sätt.
Man blir lite friare i sig själv.
Exakt, exakt. Och, eller,
jag älskar att vi romantiserar bilden av alkohol på det sättet.
Ja, nej, men, eller sättet jag använde det var när jag höll på med regi. Och jag fick för mig, eller jag var väldigt inspirerad då liksom, kring alla de här tankarna. Att gå in på djupet av sig själv. Liksom, att jag ville få två skådespelare att komma åt så här mer äkta känslor på scen. Liksom. Och jag ville att de skulle utgå ifrån sig själv. Så jag ledde in dem, eller jag gjorde det här i två omgångar. Första gången jag gjorde det, det var så... alltså det var ju i princip farligt det jag pysslade med, för att jag hade inte en aning om vad jag gjorde, utan jag bara experimenterade hejvilt liksom.
Och de har varit dina försökskaniner.
Ja, exakt. Och jag formade såna sjuka experiment kring så här, hur kan man komma åt så här, de djupaste känslorna hos folk liksom. Hur kan man så här, öppna
den här
dörren?
Du kunde ju på riktigt rasera människors hela världar.
Ja, men det var ja, men det var ju, alltså, nu låter det helt sjukt, men det var ju i princip det jag ville komma åt, för att kunna komma åt den känslan. Alltså jag ville ju ankra den känslan till typ en stycke musik, att så fort de hör den här låten så skulle de bara hamna i det här sjuka tillståndet.
Du är en ondskefull människa.
Ja, tack för det. men ja, det var så, det blev ju väldigt väldigt konstigt första gången jag gjorde det. Det var att de satt framför mig och började storlipa liksom, och så här, jag var ju tvungen att avbryta det till slut, för att så här, jag kunde ju inte ta ansvar för det som pågick, eller jag hade ingen kontroll över situationen mer än den röst eller det jag sa liksom. Och vilket visserligen ledde dem dit de kom, men det var ändå, jag trodde inte att det skulle balla ur så mycket som det gjorde. Och de efteråt så sa de så här: jag kan inte gå med på att vi fortsätter så här, för det här är för sjukt liksom. Så andra gången jag gjorde det fanns det mer liksom ansvar i det jag gjorde, och jag, på något sätt, jag vet inte riktigt hur, men det blev ändå, jag kom åt det jag ville, och de kände att de hade liksom integritet, eller det fanns en så här, de ansvarade också för att de släppte fri det de kände var rimligt liksom. Men jag tycker att det är ett sjukt, sjukt intressant medium. Det liksom angränsar nästan till det här intresset som jag kan ha, eller som jag hade när jag var yngre, kring sånt som man inte riktigt förstår sig på, utan det är lite det här magiska världen på något sätt.
Du tänker att det angränsar till något övernaturligt eller till något som är...
Ja, men för det finns ju ändå en tro om att man, att jag kan åstadkomma någonting som inte är möjligt annars liksom, med hjälp med det här verktyget liksom. Och ja, men lite som så här, men det finns en spänning i det, lite som det här, så här när jag var yngre, jag hade massa så här konspirationsteorier och så här rymden och allt det här liksom, var för att man inte riktigt visste vad det var liksom. Men ju mer jag liksom förstår mig på det här, desto mer blir också ett rationellt tänkande kring det också, såklart. Det var ganska spännande bara nu idag när vi gick in det här, för att det fanns ingen, i vanliga fall brukar folk vara så himla så här, men gud, så här, våga verkligen det här liksom. Men alla var så öppna till och bara, men nu kör vi och testar liksom, vad som händer.
Men grejen med hypnos, det funkar väl bara om du tror att det ska funka och sånt där.
Ja, och det är ju mer sån scenhypnos på något sätt, där folk liksom börjar är pajasar på scen typ, för att de liksom går med på att situationens innebörd liksom, att man köper in på att man är framför en publik, och lite så här, också det här lite pressen av att jag ska uppnå eller uppfylla förväntningarna som publiken har, och jag utsätts ju för en ganska stor press av att faktiskt göra weirda saker liksom på en scen. Men vi gjorde det här och hamnade i nedför de här trapporna och öppnade en dörr och det, allt det där som man går igenom i huvudet. Och det var sjukt spännande att höra folk, för att jag, så fort jag gick igenom den här dörren då och ljuset kom liksom,
alltså jag fattar ingenting när du säger så här.
Ja, men det är ju en del av den här induktionen till att komma åt de här underliggande tankarna.
Så in i hypnosen liksom, så är det någon som säger att du, så här, du ska gå ner för en trappa, du ska göra det här, du ska öppna den här dörren, se det här ljuset.
Ja, exakt.
För att du ska slappna av då.
Ja, och också att så här, visualisera för dig själv att du öppnar upp dig själv för dig själv på något sätt. Och okay. Mycket sånt där. Och det var väldigt spännande, och jag tror bara så här, ur respekt för de min grupp så ska jag inte riktigt dela det som kom fram. Men vi pratade mycket om det efteråt och det var för att jag själv bara försvann. Jag, det kändes inte som att jag somnade, men jag måste ha gjort, eller jag hamnade någon helt annanstans bara. För att jag var så här, nej, så fort jag öppnade dörren och gick in i ljuset så var det bara blankt liksom. Och så vaknade jag. Och jag hörde ju rösten hela tiden. Men jag var omedveten. Alltså det var ett så här otroligt märkligt tillstånd liksom. Så jag blev förmodligen hypnotiserad i den bemärkelse som jag aldrig riktigt har trott att man blir. Så att, ja, det var väldigt spännande. Men det finns ju ändå. Men det jag tycker är intressant är just att man köper in på någonting. Och jag, bara för att jag vill bli hypnotiserad så har jag den illusionen av att jag är det.
Ja, men blev de andra också, de andra som var med i gruppen?
Ja,
de upplevde saker.
Ja, de såg ju saker framför sig och gick in i, alltså det var ganska faktiskt ganska spännande det de upplevde. Och höra liksom hur det var ganska så här djupt rotade saker som de nog inte egentligen skulle delat heller annars. Men de gjorde det för att de kände att de blev utsatta för någonting mer än att de tänkte på det liksom.
Okej.
Okay, men hur som helst, så det här med att köpa in på någonting och lite lura sig själv till saker. Fick mig ganska, nu segwayar jag rakt över det här till en annan tanke, men jag kom att tänka på det här med horoskop och det vi har pratat om förut med cold reading och att man så här, och om jag vill bli läst av dig och jag vill tro att det du säger om mig är sant, så blir det sant för mig. Och lite det här med medium och...
Men och sen så det som vi har pratat om när vi har pratat om cold reading är väl att det är allmängiltiga och ofta tvetydiga sanningar man pratar om. Och att man, att hjärnan fungerar på det sättet att man selekterar det som stämmer för en själv. Och att om det är så att du säger 15 allmänna påståenden om en människa, så kommer 7 av dem oftast stämma in på mig. Och då minns jag att shit, han sa 7 saker som stämmer in exakt på min personlighet. Och jag kommer inte minnas att du sa 15 saker. Jag kommer minnas att du sa 7 som stämde.
Ja, men exakt. Och det här leder mig till någonting jag har velat dela ganska länge, en text som jag har kommit över som för att sätta det, jag kommer läsa den. Den är på engelska. som att det skulle göra någonting nu för tiden. Men för att sätta det här i kontext bara så, det här är alltså Dan Brown som har skrivit den här texten. Och han gjorde ett experiment som också visades på tv, men den här texten blev aldrig publicerad. Men det han gjorde var att han i 3 olika länder så träffade han 5 personer runt ett bord. Och det han bad dem göra var att liksom rita av deras hand på ett stycke papper och skriva sitt födelsedatum. Och sen utifrån bara födelsedatum och pappret så skulle han göra en personlighetsläsning på de här. En ganska utförlig och utstuderad sådan. Och så gick han iväg någon timme eller 2 och så kom han tillbaka med de här texterna. Som sen de fick läsa. Och det de fick göra var att liksom betygsätta, eller i procent, hur mycket stämde det här in på mig som person. Och det var liksom allt från 60-70% upp till 90-95% som de tyckte att det här är exakt jag. Bara utifrån den här handen och datumet liksom. Och sen det som hände var att de kom tillbaka runt det här bordet och så skulle de då vika ihop de här texterna och sen blanda dem på bordet och ta en annan och sen skulle de då försöka komma på vems text det här var liksom. Och det visade sig såklart att alla hade fått exakt samma papper. Och det här tycker jag är sjukt intressant och bara så spännande. Och jag tänkte att jag ska läsa den här texten. Och ni som lyssnar, nu vet ni ju ni att det här inte är 100%. Men tänker nu att det här bara, att ni inte skulle vara medvetna om det här och att jag faktiskt talar direkt till er och att det här är liksom en läsning av er. Så här, here it goes. You are a person prone to bouts of real self-examination. This in sharp contrast to a striking ability you have developed to appear socially very engaged, even the life and soul of the party. But in a way that only convinces others, you're really too aware of it being a facade. This means that you will often be at a gathering and find yourself playing a part. While on the one hand you'll be talkative and funny, you'll be detaching yourself to the point where you'll find yourself watching everything going on around you and feeling utterly unable to engage. You'll play conversations back to yourself in your head and wonder what that person really meant when he said such and such. Conversations that are that other people wouldn't give a second thought to. How have you learned to deal with this conflict? Through exercising control. You'd like to show a calm, self-assured, fluid kind of stability. But because this is self-consciously created, it will create bouts of frustrated silliness and a delight in extremes, or at least a delight in being seen to be extreme. You most easily recognize this control in how you are with people around you. You have learned to protect yourself by keeping people at bay. Because in the past you've learned to be disappointed by people and because there were issues with you adjusting to your sexuality. You instinctively keep people at arm's length until you decide they are to be allowed over that magic line into your group of close friends. However, once across that line, the problem is that an emotional dependency kicks in, which leaves you feeling very hurt or rejected if it appears that they have betrayed that status. Because you're prone to self-examination, you will be aware of these traits. However, you're unusually able to examine even that self-examination, which means that you have become concerned about what the real you is. You've become all too aware of facades, of sides of yourself which you present to the world, and you wonder if you've lost touch with the real and spontaneous you. You're very creative and have tried different avenues to utilize that ability. It may not be that you specifically say paint. It may be that your creativity shows itself in more subtle ways. But you will certainly find yourself having vivid and well-formed ideas which others will find hard to grasp. You set high standards for yourself, and in many ways are a bit of a perfectionist. The problem is, though, that it means that you often don't get stuff done because you're frustrated by the idea of mediocrity and are wearied by the idea of starting something afresh. However, once your brain is engaged, you'll find yourself sailing. Very likely, this will lead you to having considered writing a novel or some such, but a fear that you won't be able to achieve quite what you want stops you from getting on with it. But you have a real vision for things which others fall short of. Particularly in your academic or college situation, you're currently fighting against restraints upon your desire to express yourself freely. Your relationship with your parents, and there's a suggestion that one is no longer around, or at least emotionally very absent, is under some strain. You wish to remain fond of them, but recent issues are causing frustration from your side far more than their side. In fact, they seem unaware of your thoughts on the matter. Partly this is because there are ways in which you've been made to feel isolated from certain groups in the past, something of an outsider. Now, what is happening is that you're taking the outsider role and defending it to the point of consciously avoiding being part of a group. This will serve you enormously when your creative and career pursuits. You have an enormous cynicism towards those who prefer to be part of a group or who exhibit any clique behavior, and you always feel a pang of disappointment when you see your close friends seeming to follow that route. Deep down, it feels like a rejection. However, for all that introspection, you have developed a sensational dry sense of humor that makes connections quickly and wittily and will leave you making jokes that go right over the heads of others. You delight in it so much that you'll often rehearse jokes or amusing voices to yourself in order to spontaneously impress others with them. But this is a healthy desire to impress, and although you hate catching yourself at it, it's nothing to be worried about. There's an odd feeling also that you should have been born in a different century. You might be able to make more sense of that than I can. There are some strong monetary shifts taking place at the moment. Both the recent past and what's in store over the next few months represent quite a change. You have links at the moment with America which are quite interesting and will look to yield worthwhile results. You're naturally a little disorganized. A look around your living space would show a box of photos unorganized into albums, out-of-date medicines, broken items not thrown out, and notes to yourself which are significantly out of date. Something related to this is that you tend to lack motivation. Because you're resourceful and talented enough to be pretty successful when you put your mind to things, this encourages you to procrastinate and put them off. Equally, you've been giving up dreams a little easily when your mind flitted elsewhere. There are in your home signs of an excursion into playing a musical instrument, which you have since abandoned, or finding yourself less interested in. This may alternatively relate to poetry and creative writing you've briefly tried your hand at and left behind you. Your real capacity for deciding that such and such thing or so and so person will be the bell and end all of everything and be with you forever. But you'd rather try and fail and swing from an extreme to another than settle for the little that you see others contend with. Conclusion. It's very interesting doing your reading as you do present something of a conundrum, which won't surprise you. You're certainly bright, but unusually open to life's possibilities. Something not normally found among achieving people. I'd say you would do well to be less self-absorbed, as it tends to distance you a little, and to relinquish some of the control you exercise when you present that stylized version of yourself to others. You could let people in a little more, but I'm aware that there is a darkness you feel you should hide. Much of this is in the personal relationship sexual area and is related to neediness, which you don't like. You really have an appealing personality, genuinely. Many thanks for doing this and for offering something far more meaty than most.
Mm. Men så där.
Hur kände du? Var det liksom...
Ja, det är roligt att höra dig prata engelska. Nej, men det är... Ja, men jag känner ju att eftersom att man vet det här nu så är det ju en annan sak. Jag hade väl förmodligen också sagt att det här passar in till mig, på mig i alla fall till en 70% kanske.
Mm.
Och jag känner ju igen mycket av sakerna är ju saker som vi har pratat om och berört.
Mm.
Att så här tycker vi om olika situationer.
Mm.
Men grejen är ju att dels mycket är allmänmänskligt, dels är ju väldigt mycket tvetydigt.
Mm.
Alltså han säger ju raka motsatser mot varandra ibland. Men det här är någonting som jag tror att jag ibland kan använda när jag pratar allmänt också.
Mm.
Att jag känner mig så här, men om jag står i centrum på en fest, för det är väldigt få som tar det.
Mm.
Alltså som jag åker aldrig fast i en sån situation. Men det är när någon ifrågasätter mig, det är då det blir intressant på riktigt, för då måste jag försvara mig. Mm. Jag är tillräckligt bra verbalt för att kunna göra det.
Mm.
Men det blir då blir det någonting annat, då händer det något i samtalet istället för att man bara ska stå där och raljera över gamla historier eller vad det nu är man står och snackar om liksom.
Verkligen. Och jag bara fascineras över hela den här grejen. För att det spelar liksom ingen roll för vem man läser det här. Det kommer alltid vara... Alltså om man nu inte vet sammanhanget utan bara läser upp det, så är det liksom... Det finns så mycket som folk känner igen sig i, men som just för att det gäller alla människor. Många av de här lite mer specifika sakerna. Eller i alla fall väldigt stor del av mänskligheten gäller det här. Men det är liksom så få människor som pratar om det och delar med sig av sådana inre känslor.
Ja.
För att de kanske skäms över det eller vad det kan vara. Liksom. Men, och det är det här jag också känner att så här, skulle nu vi prata mycket mer öppet om sådana känslor av liksom, de här sakerna som man är rädd för eller skäms över, så skulle vi kunna utvecklas så mycket fortare genom, och den här texten skulle inte lura någon liksom.
Nej, men precis. Men någonting som jag tycker är intressant är ju det att precis som vi pratade om innan du läste texten, att man är öppen för att ta in information som talar till en.
Mm.
Alltså när han säger i den här texten då att när han pratar om så här, dina föräldrar är på det här sättet.
Ja.
Det han säger där är ju så här, du har en speciell relation till dina föräldrar.
Ja.
Jag har en känsla av att en kanske är död. Eller att en är
distanserad.
I alla fall distanserad.
Ja.
Det betyder ju att du har ramat in alltså 99% av världens befolkning här.
Ja.
För att man kan alltid tycka att en förälder är distanserad.
Ja.
Man kan alltid ha en jobbig relation till någon av sina föräldrar. Eller sa han inte till och med att du kanske har haft en jobbig relation till dina föräldrar? Säkert, liksom. Ja. För att jag vet ju bara att så här, om jag tittar på min egen familj, så, vilket jag har pratat väldigt mycket om med min pappa, att så här, jag har ju en väldigt bra relation med honom nu. Men jag vet ju att jag inte alltid har haft det eller kunnat se det på samma sätt. Just det som du säger där med att hade folk pratat mer om sina inre känslor eller inre tankar och sånt som kanske är tabu och känns pinsamt mer öppet, så hade ju den här texten inte lurat en jävel.
Ja, gud ja. Vad säger du? Ska vi ta och avsluta det här avsnittet som alltså inte är ett primtal?
Haha, bingo!
Fick vi bingo nu?
Nu har vi bingo!
Hurra, eller är det en bra sak?
Jag vet inte. De skrattar över vignett. Ja, gud ja. Vår vän Alex, Instagram och primtal i en radda.
Fan vad fint. Ja, då ska vi alltså försöka dra igenom hela den här bingorutan i det här avslutningssegmentet. Så om det blir ett ganska osammanhängande konstigt avslut så förstår ni varför. Jag tänker, nu när Medieinstitutet inte längre är i bilden och jag snart kommer att sluta sekten, så...
nu, now you're just grasping at straws, man! Nej, men det
hade kunnat varit ett Steve Jobs-citat.
Alltså, nu får du ju lägga ner. Ja, nej, men vi ska avsluta det här
på något vänster.
Men någonting som jag faktiskt kan nämna, som inte bara för att det fyller i en ruta. Någonting som jag faktiskt är väldigt glad över, som jag faktiskt också har sagt tidigare att jag vill uppnå. Ett av mina nyårslöften var ju att bygga en bättre relation med min lilla syster Alma.
Ja.
Och det har jag ju lyckats göra nu, för att hon har ju en mobiltelefon.
Ja.
Och hon har inte alltid jättekul på fritids när hennes vänner ska gå tidigt och sådär.
Ja.
Så då har jag sagt det till henne att jag vill umgås med dig. Har jag tid så kommer jag, alltså är jag ledig och inte jobbar eller har något jätteviktigt att göra,
ja,
så kommer jag vilja vara med dig.
Ja.
Och jag kommer lägga andra saker åt sidan, ja, för att vara med dig. Ja. Så att nu har hon den senaste veckan ringt mig 2 gånger.
Oh, shit.
Och bara så här, hej, vad gör du? Ja, men jag är ledig idag, jag gör ingenting, ska vi ta en fika? Och då också träffat henne och suttit och snackat och hängt och ätit middag sen på kvällen.
Oh, shit, och det vad trevligt.
Ja, men det har ändå varit någonting som jag kan känna är... Jag är väldigt glad, dels stolt över henne, men också glad att jag och hon kan ha den här på något sätt vuxna syskonrelationen, trots att hon bara är 10 år gammal.
Ja, visst.
Hade du en sån relation med dina bröder när du var liten?
Min bror.
Din bror? Ja, du har bara en?
Ja, jag har bara en.
Okej.
Okay. Nej, det hade jag inte. Alltså. Nej, jag vet inte. Det var när jag blev, 15 och blev bipolär, så bara liksom kort därefter åkte brorsan utomlands. Liksom.
Mm.
Jag varit borta i 7 år. Liksom, så att jag, där har det varit ganska svårt att ha en sån relation liksom, med min bror. Och det är något jag ändå saknar. Liksom, att...
Mm. Men har du kunnat prata med honom nu? Alltså, han flyttade ju till Karlskrona där. Ja. När du bodde där. Har du kunnat prata med honom?
Ja,
om det liksom?
Alltså, ja, en del. Men det är klart att det har inte fullt blivit så... alltså det är ändå konstigt när så här, båda har liksom en förväntning av vad det skulle kunna vara. Liksom. Mm. Men båda är lite så här, lite rädda på något sätt att möta det.
Mm, det är klart.
Men det där kan man nog prata mer om någon annan gång.
Mm. Vi får helt enkelt ta och avsluta med, vi har ju faktiskt 3 rutor kvar att fylla i här. Det är ju 1984. Har vi något att säga om George Orwells gamla bok?
En jävligt bra bok.
Får den ett kryss då? Ja, ja. Och sen så kan ju du bara avsluta med att säga något härligt på tyska.
Meine Freunde, nächste Woche sind wir wieder da und bis dann findet ihr uns auf youtube.com/ Jocke und Magnus, eller Jocke och Magnus.
Och
Magnus. Und Instagram Ziegler Magnus und Falken 31. Und bis dann. Schreib uns was, Hashtag alles mit 150 Kilo und ich freue mich auf nächste Woche.
Men det som vi gör nu då är ju att ta ett klipp och sen så super jag jättemycket och så sover jag lite och så blir jag bakfull nu.
Ja.
Ah, jag har så ont i huvudet.
Jag kan inte, eller,
nej, jag skojar. Nej, vi ska faktiskt ta och avsluta. Jag är inte bakis. Vi fyllde nästan hela bingobrickan. Alla rutor utom en. Och vi säger vi hörs nästa vecka. Och puss.
Kärleken är ett mirakel som besegrar all. Kärleken har världens största händer, men den väger ingenting. Kärleken färdas utan visum, utan pass i alla länder. Kärleken är en lekplats för barn. Kärleken, vilken kraft! Kärleken är den första atombomben. Detta under, detta mirakel. Ja, yeah! Nu skjuter vi iväg pilarna! Kärleken är det största miraklet. Kärleken, kärleken, detta under.